Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi prata och lära oss mer om sexuellt våld, men framför allt hur man kommer tillbaka efter att ha varit utsatt för sexuellt våld. Och vi ska prata med en författare till en bok. Och det handlar om är att det är en grundläggande fri- och rättighet att leva ett liv fritt från våld. Och det är det för alla människor. Ändå är sexuellt våld idag ett stort samhällsproblem. Det utövas i olika kontexter och tar sig många olika uttryck med konsekvens för såväl individen som samhället. Och våldets stora omfattning gör det här till ett folkhälsoproblem. Det här är ord tagna direkt ur boken. Dagens gäst har nyligen gett ut en handbok som riktar sig till yrkesverksamma inom olika verksamheter. Att våga fråga om sexuellt våld och att känna sig trygg och ta emot svaret. Att förstå konsekvenser av detta men också belysa att det går att må bra igen efter sexuell våldsamhet. Det går att ha eller hitta tillbaka till en meningsfull vardag med trygga relationer och till en sexualitet som präglas av nyfikenhet och njutning. Välkommen Karin Larsson!
Tack så mycket!
Karin, du är legitimerad psykoterapeut och socionom, lärare och handledare i psykoterapi med flera års arbetserfarenhet på bland annat akutmottagningen för våldtagna som ligger på Södersjukhuset.
Yeah.
Och nu är du verksam vid en egen mottagning.
Mm.
Mm. Och där tar du hand om och tar emot patienter både på mottagningen men också digitalt.
Yeah.
Ja. Och, där du hjälper kvinnor. Är det bara kvinnor förresten?
Nej.
Nej,
nej.
Kvinnor och män.
Och personer, alltså oavsett könsidentitet.
Yes. Ja. Och då är det bland annat krishantering och våld i nära relationer och sexuellt våld och PTSD med mera.
Ja.
Mm. Och sen har du gett ut den här boken som heter då Sexuellt våld, bemötande, stöd och behandling. Och det här poddavsnittet är ju inte riktat bara till vårdpersonal, utan det här är ju riktat till personer som är intresserade eller läser mera eller som har varit utsatta.
Ja.
Så att vi kommer liksom lägga det på den nivån.
Mm.
Tack för att du är här idag.
Tack för att jag fick komma.
Det här är ju ett jätteviktigt ämne. Och som du skriver i boken också, att det här är så utbrett.
Ja.
Att det är ett folkhälsoproblem.
Ja.
Ökar sexuellt våld i samhället?
Svår fråga att svara på. Jag vet inte, jag tänker att det fortfarande är ett väldigt stort mörkertal.
Mm.
Men de studier som görs, det visar ju på en ökning. Men frågan är ju vad det beror på, om det är fler som kanske berättar eller söker hjälp eller rapporterar. Det vet vi ju inte.
Är det också så att kanske flera olika händelser definieras som sexuellt våld? Sker en utveckling på den fronten?
Förhoppningsvis gör det att det finns en större kunskap om vad sexuellt våld är. Men fortfarande tror jag det finns brister gällande just det.
Mm.
Att vi fortfarande har väldigt mycket föreställningar om vad sexuellt våld är och inte är.
Och nu ska vi börja med poddavsnittet och det är ju faktiskt vår första fråga.
Ja.
Så Karin, vad räknas till sexuellt våld?
Ja, och den frågan är inte, det finns inte ett enkelt svar på den. Och det är väl det som är det viktiga att belysa här också. Att sexuellt våld är, det kan vara en väldigt komplex och bred variation av handlingar och upplevelser. Och det kan vara allt från kränkande sexuella kommentarer. Det kan handla om att få bilder med sexuellt innehåll skickade till sig eller att någon sprider bilder av en. Men det kan också handla om att ofrivilligt eller utan samtycke vara med om sexuella handlingar eller tvingas utföra sexuella handlingar.
Mm.
Och då kan det ju både vara beröring eller andra typer av handlingar, men också att kanske tvingas titta på porr eller att titta på när någon annan utför sexuella handlingar eller vissa sexuella praktiker. Det kan också handla om att man inte får använda preventivmedel eller att man nekas att använda preventivmedel.
Som en kulturell grej till exempel, eller religiös? Eller?
Nej, jag tänker att det kan ju förekomma i nära relationer också, som ett maktmedel.
Okej. Så tänker du. Jag förstår.
Och där är det lite viktigt också, tänker jag, för att mycket av det sexuella våldet utövas ju i nära relationer. Och där är det ofta ännu mer svårt att definiera sexuellt våld, för där kan det sexuella våldet också fylla funktionen som en strategi för att lugna eller anpassa sig för att minska annat fysiskt våld. Så det kan vara väldigt liksom, subtilt också.
Mm. Du har skrivit i boken att det är väldigt svårt för en våldsutsatt att avgöra, inte alltid, men ibland att avgöra om hen har varit utsatt för ett brott.
Ja.
Och det, men kan det vara, tänker du sig så här, med en kränkande ord eller så, kan det vara också hur man själv tar emot det? Förstår jag menar? Om det, är det liksom också en avgörande del i om det är en sexuellt våld? Om någon kallar mig något jättehemskt och jag skakar av mig det och går vidare.
Mm.
Och någon annan tar väldigt illa vid sig. Det är också liksom viktigt att ha med i beräkning. Eller förstår du vad jag menar?
Jo, så kan det ju vara. Jag tänker vi behöver ju såklart se till den kontexten som våldet utövas i. Eller handlingarna utövas i. Och jag tänker när vi pratar om samtycke så vet vi att det är en väldigt komplex liksom, fråga som vi behöver... Vi behöver reflektera mycket kring hur vi uppfattar det och hur vi upplever det. Och för att göra det behöver vi prata om sexualitet och sex mer, tror jag, generellt.
Mm.
Men jag tror också att det finns, som vi var inne på, de här föreställningarna om vad sexuellt våld är. Jag tror fortfarande att vi mycket har föreställningen eller liksom påverkas av föreställningar av att det handlar om en överfallsvåldtäkt. Utomhus av en okänd man.
Mm.
Men det är ju en bråkdel av alla övergrepp som sker.
Mm. Det är ju det, den föreställning vi har.
Yeah.
Okända gärningsmän i mörka parker som hoppar på unga tjejer.
Yeah.
Men sen har vi också lärt oss senaste åren, tycker jag, liksom att det pratas mer och mer att det absolut mesta sexuella våldet utövas i hemmet av någon man känner.
Yeah.
Men finns det några andra grupper som är liksom särskilt utsatta som vi inte pratar om så mycket idag?
Jo, det finns ju, alltså, det är viktigt att tänka det du säger, att den största förekomsten är mäns våld mot kvinnor och flickor. Och det är viktigt att betona, för det talar ju också om ett större samhällsproblem. Men sen tror jag också att vi behöver se att alla kan bli utsatta och alla kan utsätta, oavsett könsidentitet.
Mm.
Och jag tänker också hur vi reagerar. Det påverkar också hur vi definierar om vi har varit utsatta för våld. Vi har ofta en så här subjektiv bedömning, tror jag, av att sexuellt våld ska vara farligt. Det ska innehålla hot eller våld. Så är det ju inte alls. Det behöver inte alls ha förekommit våld eller hot för att det är sexuellt våld.
Är det så?
Ja.
Det är inte ens hot?
Nej.
Liksom, nej?
Nej.
Okej, kan inte du förklara det lite mer?
Ja, men jag tänker dels har vi sexuellt våld som kanske utspelar sig i en sexuell kontext.
Mm.
Då kan det ju handla om att vi kanske har samtyckt till vissa sexuella handlingar. Mm. Men sen övergår det till att inte vara samtyckt. Och där behöver det inte alltid förekomma uttalade hot eller våld för att den typen av påtryckning eller rädsla ska finnas med där vi inte vågar säga ifrån eller säga nej eller visa det. För att kroppen kanske reagerar med mer den här paralysreaktionen.
Just det. Mm.
Så att det, där har vi inte våld i den.
Nej.
Så som vi tänker kring våld.
Nej.
Sen har vi ju också sexuellt våld som utövas i situationer som inte alls har någon sexuell prägel. Jag tänker ett exempel jag har i boken, att en ung tjej i det här fallet är på efterfest och somnar i soffan och vaknar upp av att någonting penetrerar henne. Och förstår inte vad som händer och hamnar i en paralysreaktion. Och får ganska kraftiga reaktioner efter det här. Det fanns ju inget sexuellt överhuvudtaget i det egentligen. Utan det är ju bara själva
penetrationen,
ja,
som är sexuell.
Ja. Mm. Men inte, det fanns liksom inte någon sexuell relation.
Nej, jag fattar.
I den situationen.
Mm.
Så att det finns ju väldigt många olika situationer.
Mm. Men personer som jag tänker oftast kan bli bortglömda, det är ju kanske personer med funktionsvariation.
Ja.
Och äldre personer, tror jag inte får frågan lika ofta, är du utsatt för våld?
Nej.
Det ingår ju ofta att man ska fråga om våld om man kommer till en akutmottagning eller om man skrivs in på mödravården och vissa liksom situationer och sådär. Men jag tänker att det finns många som aldrig får frågan om man blir utsatt för våld.
Nej. Och där tänker jag också vi färgade av normer också. Jag tänker att vi ser inte äldre personer som sexuella varelser. Och därför frågar vi inte. Eller vissa personer med funktionsnedsättning får inte heller frågor kring sex eller sexuell hälsa eller sexuell utsatthet.
Mm. Sen att bisexuella kvinnor hade rapporterat hög utsatthet, skrev du i boken.
Ja, alltså det finns forskning som visar att HBTQI-personer har en högre utsatthet generellt. Men där gruppen bisexuella kvinnor verkligen sticker ut. Med hög förekomst.
Men man vet inte varför.
Det är väl inte helt kartlagt varför. Men det som finns i de resonemangen handlar om också kring normer. Att det finns en sexualiserad bild av bisexuella kvinnor. Men också att det finns en högre förekomst av alkohol. Problematik. Ja. Mm.
Hur blir vi påverkade av sexuellt våld? Jag fattar att det är en bred fråga. Men varför reagerar två personer liksom olika på kanske samma typ av händelse?
Ja, alltså det är ju så att två personer kan reagera helt olika på en potentiellt traumatiserande händelse. Så att det är inte händelsen i sig som är traumat, utan det är ju våra reaktioner på det. Och hur vi reagerar kan påverkas av olika faktorer. Både faktorer som har att göra med innan händelsen. Till exempel om vi har varit utsatta för våld tidigare. Eller om vi har erfarenhet av trauma i barndomen. Så utgör det en större risk att reagera med liksom svårare psykisk ohälsa. Som till exempel PTSD. Och vi vet också att reaktioner under själva utsattheten kan påverka. Den här forskningen som har gjort kring paralys eller tonic immobility visar att...
Alltså att man ligger helt stilla under till exempel en våldtäkt, att man inte vågar skrika. Eller man kan inte skrika.
Nej. Precis. Kroppen gör eller går in med en skyddsreaktion helt enkelt.
Mm.
En reflexmässig reaktion som påverkar funktionen i kroppen där vi blir ofta stumma, stilla, kan inte röra oss och kanske får de här mer dissociativa reaktionerna.
Mm. Vi
liksom upplever omvärlden annorlunda och minnet påverkas.
Mm.
Och det också ser vi korrelera med till exempel PTSD.
Att om man hamnar i det paralystillståndet så är det mera
större risk. Ja. Mm. Och det är ju väldigt vanligt.
Mm.
Den forskningen som Anna Möller och de gjorde på Södersjukhuset visade ju att 70% rapporterade att de hade upplevt den här paralysreaktionen.
Mm.
Just vid sexuellt våld, att det är vanligt.
För då lägger man mycket skulden på sig själv också, eller hur?
Ja.
Varför skrek jag inte? Varför sparkade jag inte?
Mm. Och det tillsammans med bilden av vad sexuellt våld är, gör ju att det blir väldigt svårt att definiera de här handlingarna som sexuellt våld. Och vi kanske väljer då att inte berätta eller prata om det.
Mm.
Och den tredje faktorn som också är viktig, tänker jag, för oss som möter människor i vårt arbete, det är socialt stöd. Det är också en väldigt skyddande faktor när det gäller utvecklingen av svårare symptom. Så att få ett bemötande som präglas av acceptans och lyhördhet och tillgänglighet som också är tydlig med vart ansvaret ska ligga för det här kan påverka oss otroligt mycket i hur vi mår.
Mm. Så om man har varit utsatt för ett övergrepp eller våld av något slag, var tycker du att man bör söka hjälp för att få det här det sociala stödet som är så viktigt för att förhindra långvariga besvär?
Ja, alltså det viktigaste tror jag är att vi pratar med någon.
Mm.
Att vi söker stöd kanske i den närmaste kretsen som i sin tur kanske kan stötta oss att söka annat stöd om vi behöver det. Alltså, vi människor har ju en fantastisk förmåga att självläka efter potentiellt dramatiska händelser. Så det är också viktigt att betona liksom att vi har de förmågorna. Men just när det gäller sexuellt våld så vet vi också att det är den typ av händelse som utgör störst risk för att utveckla svårare symptom. Så det är också viktigt att följa upp och se. Består de här reaktionerna eller symptomen, då kan det vara viktigt att vi faktiskt får professionell hjälp.
Mm. Men om man har varit utsatt för en våldtäkt, då ska man ju alltid söka professionell hjälp direkt. Då ska man inte gå till sina, eller anhöriga, tänker jag.
Nej, eller jag tänker både och. Förhoppningsvis har vi ett stöd i vår närhet också. Men har vi nyligen varit utsatt för ett sexuellt övergrepp eller en våldtäkt, så är det ju väldigt bra att söka sjukvård efter det.
Mm. Och var ska man söka?
På vissa orter så finns det ju tvärprofessionella team som tar emot, som är specialiserade. Och annars kan man vända sig till sin kvinnoklinik, gynmottagning, akutmottagningar eller vårdcentral. Det ser lite olika ut i landet.
Vad är en vanlig akut stressreaktion?
Ja, det är en reaktion som uppstår direkt vid händelsen och kvarstår ofta. Man brukar prata om upp till en månad efteråt. Och den är ofta både fysisk och psykisk, alltså att man upplever kanske att kroppen påverkas genom olika stressreaktioner. Man kan känna sig väldigt spänd och på helspänn. Och
sömnen
påverkas av det ofta.
Huvudvärk.
Huvudvärk, ont i magen, svettningar. En massa olika reaktioner som tar sig uttryck i kroppen. Som kan vara ganska obehagliga för många. Man känner inte igen det där och det kan kännas skrämmande. Men det är kroppen som reagerar på hotet eller på händelsen. Och viktigt här är också att de här akuta reaktionerna, det är ingen sjukdomsreaktioner, utan det här är ju normala reaktioner på en ofta onormal upplevelse eller händelse. Och känslomässigt så brukar man, min erfarenhet är att många upplever sig ganska avtrubbade i början. Att man kanske känner sig tom eller inte känner någonting. Och det kan också försvåra den här definitionen. För jag tror där har vi också en föreställning om att man ska reagera väldigt starkt och bli väldigt ledsen. Eller,
skrika och gråta.
Precis, och det är ganska, så kan man också reagera. Det finns verkligen inget rätt eller fel sätt, men det kan också göra det svårt för många gör inte det, utan det kan komma lite senare. Eller så kan det också vara så att vi skiftar väldigt mycket mellan att känna ledsenhet, tomhet, rädsla, obehag.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej,
längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel. Alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Men och vad är sen PTSD? För det är ju någonting som utvecklas efter ett tag.
Ja.
PTSD, vad står det för?
Det står för posttraumatiskt stresssyndrom. Och det är ju en psykiatrisk diagnos som man ställer först efter en månad. Och det är i och för sig ganska tidigt att ställa en PTSD-diagnos. Men efter 3 månader så om de här posttraumatiska reaktionerna kvarstår, då kan man behöva screena för PTSD för att fånga upp det och följa det.
Och PTSD, nu var det länge sedan jag läste om det, men det är väl det här att man återupplever liksom traumat och man undviker att liksom utsätta sig i någon situation där det här kan påminna om.
Precis, det är 4 olika kriterier eller kluster av symptom som man brukar prata om. Undvikande är en stor del. Att man undviker dels såklart direkta påminnelser som är kopplade till händelsen, men också tankar och känslor. Man försöker liksom, allt som påminner väcker obehag, och då blir det ofta vår automatiska respons att vi vill undvika bort. Och kortsiktigt har ju det en jätteviktig funktion att vi liksom tar oss bort från det som är farligt, men här har ju faran är egentligen kanske över förhoppningsvis. Men kroppen fortsätter, hjärnan fortsätter att reagera som om det händer igen. Och det är väl lite kännetecknande för PTSD att det är svårt att minnet upplevs inte liksom tillhöra det förflutna, utan det fortsätter att plåga.
Just det. Men finns det skyddande faktorer mot PTSD?
Ja, det gör det. Och där är just det här sociala stödet den faktorn som står ut mest när det gäller skydd. Socialt stöd och social respons. Så här har vi ju ett viktigt arbete. Både som anhörig, medmänniska, men också när vi jobbar inom alla typer av yrken egentligen, tycker jag.
Jag tänker vården, polisen.
Vården, polis,
skola,
rättsväsende. Ja, överallt.
Ja. Men vi som jobbar inom vården och i andra områden här då, som vi pratade om. Hur ska vi fråga om det här med utsatthet och sexuellt våld kan ju vara, och det kan ju också upplevas väldigt stötande när man frågar om det.
Ja.
Som hur liksom närmar man sig att ställa den frågan? Och har det alltid en plats i alla läkarmöten att fråga om våld eller sexuellt våld?
Ja, såklart så ska vi ju ha en lyhördhet när vi pratar och frågar om våld. Och också respekt för den vi har framför oss. Att den får bestämma vad den vill säga eller svara eller inte svara. Det är jätteviktigt. Men många studier visar ju att de flesta uppskattar att få frågan.
Mm.
Och ett sätt är ju att faktiskt säga att den här frågan ställer vi till alla. För vi vet att det är så himla vanligt.
Mm.
Och det finns också studier som jag tycker är intressant, att även om man svarar nekande när man får frågan första gången, så kan frågan i sig ha en funktion för att man ska börja liksom reflektera över det här som man har upplevt.
Mm. Och närma sig tanken att berätta kanske.
Ja.
Nästa gång jag får frågan kanske jag svarar ja på den.
Så därför tänker jag att vi kanske snarare behöver fråga mer och fler gånger.
Mm.
Och visa att vi är intresserade och att vi orkar lyssna. Och att man är välkommen tillbaka. Så att vi kan behöva liksom fråga flera gånger.
Mm. Men hur ser behandling ut för någon som har varit utsatt för sexuellt våld?
Det beror ju lite på när den här utsattheten var. Och det är också något som jag tycker är viktigt, att vi, även om inte vi är den som jobbar med PTSD eller traumabehandling, så finns det mycket vi kan göra i den här stödjande delen. Jag tänker att vi har kunskap kring vad sexuellt våld är och kan ge information om hur vi brukar reagera. Och att kunna beskriva och normalisera de här reaktionerna. Det tror jag är jätteviktigt att vi kan göra på fler ställen. Sen behöver vi också bedöma symptomen, som vi sa innan, att kvarstår det, då behöver vi få tillgång till en behandling för PTSD eller depression.
Du som träffar personer på din mottagning som har varit utsatta för sexuellt våld, hur ter sig mötet? Liksom börjar det lite försiktigt och sen liksom kommer ni in i det och det är många sessions, eller är det oftast man liksom bara bubblar ur sig, eller liksom hur går en terapibehandling till hos dig?
Det beror också väldigt mycket på.
Mm.
Ja. Jag tänker, det har så mycket att göra med när våldsutsattheten skedde. Om det hände en gång eller om det har man har varit utsatt under en lång tid, kanske ända från barndomen. Alltså det finns ju en olika grader av komplexitet och också hur det påverkar ens mående.
Mm.
Har vi en tidig utsatthet, ja, men då kanske hela livet har liksom påverkats till den grad att vi tänker att det är det normala att leva med undvikanden, eller att kanske undvika relationer eller svårigheter. Det ter sig på så många sätt då och påverkar hela ens funktionsnivå. Och det är ju såklart, det kräver ju ofta en längre behandling.
Mm.
Så.
Mm. Men, och då tänker man ju direkt på hur ser prognosen ut? För som jag sa inledningsvis ska vi prata om att det går att komma tillbaka till ett meningsfullt liv och att kunna njuta av sex igen. Och det är lite så här, är ju samhällets bild av att har man varit utsatt så är det liksom, så kommer man aldrig tillbaka.
Nej, och så är det ju inte. Verkligen inte. Det är klart att det finns även här liksom faktorer som gör det svårare. Eller som vi sa, att det har pågått en längre tid, eller man kanske inte har fått hjälp i rätt tid. Men det går ju absolut att, om vi fångar upp det i tidigt skede, så kan vi också häva de här posttraumatiska reaktionerna. Vi kan minska det här undvikandet. Vi kan förebygga att personen kanske isolerar sig eller börjar hantera sitt mående genom att ta till andra strategier som kanske bara hjälper i stunden mest, men som långsiktigt blir väldigt destruktiva. Så att, att kunna fånga upp i tid är viktigt. Och sen om vi bedömer att det finns PTSD, då finns det ju också behandlingsmetoder som är välbeforskade och som har väldigt liksom, effektiva. Och där handlar det väl också då att, att få tillgång till de här behandlingsmetoderna. Och då brukar man ha en, det är ju ofta manualbaserade metoder där man har ja, kanske runt 20 sessioner. Om man till exempel går prolonged exposure som är en metod.
Men så det, är det god prognos, skulle du säga det?
Ja.
Ja. Ja, det var ett kort svar.
Ja.
Bra, bra Karin, det känns bra. Men du, så, då finns det ju dels vårdpersonal då, så finns det psykologer och psykoterapeuter som du. Så finns det också ideella organisationer som jobbar med det här. Det finns en som heter Tillsammans.
Ja.
Hur fungerar de här ideella organisationerna?
Alltså, de ideella organisationerna utgör ju ett väldigt viktigt komplement idag. Det ser ju väldigt olika ut i olika delar av landet vilken vård som finns att tillgå. Och många av de här organisationerna erbjuder stöd och råd digitalt. Så att man behöver inte bo i en storstad för att vända sig dit. Man kan också ofta, det finns ofta olika typer av, det finns digitalt stöd eller ja, via video eller chatt. Sådär. Så det finns ju en tillgänglighet där, tänker jag. Och många vet att Tillsammans bedriver också stödgrupper som också kan vara en jättevärdefull del att få träffa andra som också har liknande erfarenhet och att få dela dem. Det brukar vara otroligt värdefullt.
Så det är ett viktigt komplement till vården.
Ja.
När du och jag pratade inför den här podden så sa både du och jag att det är viktigt att ideella organisationer är ett komplement och att man liksom inte lägger för mycket ansvar på en ideell organisation och på så sätt på något sätt inte ger pengar och resurser till vården. Tycker du att det kan vara ett problem? Ser du att det är ett problem idag?
Ja, alltså det är väl kanske inte en motsättning så, men däremot så finns det ju en brist på ett strukturerat vårdprogram, tänker jag, för sexuellt våldsutsatta. Det finns inte vård som kanske för andra åkommor eller besvär eller ja, men jag tänker inom den vanliga vården. Så, och det skulle ju absolut behövas byggas ut och få mer resurser till. För att också att det ska finnas tillgängligt.
Och i hela landet.
Ja, precis.
Så mera resurser för kompetenshöjning och för att kunna ta hand om alla patienter som är utsatta. Men också är vi evigt tacksamma till ideella organisationer som hjälper till att bära bördan om, liksom, och det här som människor är utsatta för kring omkring oss och som vi vet att vården fångar ju inte upp allt.
Nej, och jag tänker där finns det ju en väldig kompetens och erfarenhet, alla kvinnor, transjourer och föreningen Stora Syster och föreningen Tillsammans, bara för att nämna några, där det kan, som ett första steg kanske lättare också att få liksom rådgivning. Det här är på allvar och också kunna få kanske hänvisning vidare.
Tack Tillsammans och alla andra ideella organisationer för allt ni gör för oss medmänniskor. Och tack Karin Larsson för att du har varit här och poddat om det här ämnet idag. Jag tycker att vi behöver prata mycket mer om det. Vi behöver höja kompetensen inom vården.
Ja.
Jag känner ju direkt när jag sitter och poddar om det, tänker jag, när frågade jag en kvinna senast om hon var våldsutsatt på min gynmottagning?
Ja.
Det är ganska länge sedan. Sen ibland så får man ju en känsla och då kan man ställa frågan, men det skulle ju vara mycket bättre om vi gjorde det regelmässigt. Att man alltid säger, har du varit utsatt för våld?
Ja.
Problemet är ju att vården är så slimmad. Så att om man får svaret ja, då hinner man nästan inte med det som man kanske har bokat en tid för. Liksom. Och det är det som är lite jobbigt att jobba inom vården. Att vi har liksom en ganska hård press tidsmässigt.
Ja, och det är väl jätteviktigt att belysa att vi behöver ju också förutsättningar för att kunna ta emot svaren. Men även där tänker jag att om vi får ett svar som är ett ja, att vi kanske bokar in en ny tid.
Exakt.
Att vi behöver inte lösa det här och nu. Det är inget akut liksom, ofta, utan bättre att vi ställer frågan och sen kan erbjuda ett återbesök. Och visa att ja, men det här kan vi, det här är viktigt, det här skulle jag gärna vilja prata mer om. Höra mer om.
Ja, det är jättebra tips och jag ska bli bättre på det. Tack så jättemycket för att du var här idag.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.